Vi har gått igenom första och andra kapitlet. Vi gick igenom första kapitlet och vi såg hur Paulus såg sig föranledd att försvara både sitt apostelämbete och sitt evangelium. Därför att de här villolärarna som hade smugit sig in för att bespeja vår frihet i Kristus, som man säger i kapitel 2, hade för avsikt att föra församlingen bort ur sin ställning under Guds nåd och in i en sån slags legalistisk hållning. Och Paulus är mycket förtvivlad. Han är skarp. Han är skarpare än i något annat brev. Eftersom evangeliets själva kärna står på spel. Och den strategi som de hade använt för att ifrågasätta evangeliet var ju att i först ifrågasätta Paulus som apostel. Är han en sann apostel? Så han ägnar mycket kraft åt i första andra kapitel att försvara sitt apostelämbete. Och han visar att han inte ens kände sig föranledd att få bekräftelse av apostlarna i Jerusalem, utan började tjäna Gud. Efter några års kanske omprövning av hela sin teologi i den arabiska öknen, kanske 3 år, enligt första kapitlets 17:e vers. Sen 14 år senare så åker han till Jerusalem och får möta apostlarna, några av dem, och så kommer han tillbaka med Titus som ett prövofall. För att Titus var en omvänd grek och han var oomskuren. Får man vara det om man ska vara kristen? Och det är liksom, jag vet inte hur de kollade det rent konkret, men apostlarna i Jerusalem gav sitt bifall till nej. Det krävs ingen omskärelse för att betraktas som fullvärdig kristen. Och det var en seger, som han säger. Vi gav inte in för villolärarna. Evangeliets sanning måste bevaras ren. Och man bekräftade därmed att Paulus evangelium var det sanna evangeliet. Han var sänd till hedningarna, kapitel 2, vers 8. Och Petrus, sa man, hade första ansvar judarna. En sak ska de ha gemensamt, och det tycker jag är så fint, det som står i 10:e versen. Man skulle tänka på de fattiga, var man än drog fram. Vilket jag också alltid har vinnlagt mig om, säger Paulus. En ytterligare bekräftelse på Paulus apostelämbete och hans auktoritet och frimodighet i det var ju att han också hade tillrättavisat självaste Petrus. Så märkligt att han, när Petrus vacklade när det gällde nådens evangelium och blev nervös när de här judaisterna från Jerusalem kom till Antiochia, och han vågade inte längre äta tillsammans med hedningarna utan smög ut bakvägen, och Paulus blev så uppbragt att han offentligen, som det står i vers 14, i allas närvaro tillrättavisade Petrus till och med för det här sveket. Och så avslutade vi förra gången med att markera minnesversen där i vers 19 och 20. Då Paulus säger, jag har genom lagen dött bort från lagen. Ni vet, vi talade om lagens funktion i Paulus liv. Att han först levde under lagen, eller innan lagen kom, så tyckte han sig vara rättfärdig i yttre avseende innan lagen. Han klarade av att hålla de yttre buden. Men sen, som man mera noggrant beskriver, vad jag tycker mig förstå har med sammanhanget att göra, i kapitel 7 i Romarbrevet, när han verkligen kom under lagen, alltså när han insåg att lagen till och med sa du får inte ens ha begärelse, då insåg han att han inte klarade, för det kunde han ju dölja för människor men inte för Gud, hans innersta önskningar om tillfredsställelse på olika sätt. Och då så säger han där i vers 19, genom lagen har jag dött, lagen tog död på min egen präktighet. Och han insåg att han behövde nåden. Och så är han nu i ett tillstånd fri från lagen. Först innan lagen, sen under lagen som knäckte honom. Sen fri från lagen. Lagen är inte längre drivkraften i hans liv som kristen. Han är fri från lagen som princip, som drivkraft i hans kristna liv. Och nu är det istället nåden som driver honom. Och han säger, jag har blivit korsfäst med Kristus. Alltså jag är befriad från den gamla naturens herravälde. Den är död. Och i slutet av kapitel 6, i 14 versen i kapitel 6, så säger han till och med att världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det är en fantastisk bibelvers tycker jag. Vilket innebär att världen har förlorat sin attraktionskraft på mig. Världen är korsfäst för mig. Den är död för mig. Den har en yttre neonglans. Vi ser hur det blinkar, va? I gathörnen och i nöjeskvarteren. Så där, va? Men det är en bedräglig yta. Och han hade insett att den hade ingen tillfredsställelse att ge. Den var liksom död för honom. Den hade förlorat sin glans. Han hade genomskådat. Så inte bara han var död för världen, utan världen var också död för honom. Gick åt båda hållen liksom. En väldig befrielse i det uttrycket. Så nu lever inte längre jag. Vers 19 och 20. Och då menar han att inte att han själv är död som människa och person. Men det är inte jag som sitter på tronen. Det gamla jaget. Mitt gamla jag. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Det har blivit tronskifte på hjärtats tron. Det jag har stigit ner och Kristus har stigit upp och intagit platsen som herre i mitt liv. Och jag lever visserligen, men inte längre jag, utan Kristus lever i mig. På engelska finns det ett uttryck för det här, att det kristna livet, det är the outliving of the inliving Christ. The outliving of the inliving Christ. Den inneboende Kristus som lever sitt liv genom mig. Det är vad han säger. Och det här kunde inte lagen åstadkomma. Men Kristus är ju den som har uppfyllt lagen. Han lever nu sitt liv genom mig. Så länge jag nu lever kvar i den här världen, lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdigt, då hade ju inte Kristus behövt lida döden, säger han i vers 21. Va? Så det här är en väldigt viktig poäng. Alltså, för att jag kan stänga dörren till köket där för att slippa höra telefonen. För de svarar nere i kaféet ändå. För lika mycket, om ni tittar på den här lilla illustrationen, kanske lika mycket som du anser att du behöver göra själv för din frälsning, lika mycket liksom tar du bort ifrån Kristi kors och säger, han gjorde inte allt, jag måste själv göra någonting också. Det var vad de här villolärarna sa. Det räcker inte med att tro på Kristus. Ni måste omskära er också, hålla sabbaten och avhålla er från fläskkött och så vidare. Va? Så lika mycket som du menar att det hänger på dig, lika mycket underkänner du Kristi fullbordade verk. Och det vill man ju inte underkänna. Utan Jesus säger det är fullbordat. Och det betyder inget mer behöver tilläggas. Frälsningen är fullständig. Den vilar i hans fullbordade verk. Nå, kapitel 3. Då är vi på sidan 4 i era kompendier. Och nu kommer han att fortsätta att försvara nådens evangelium och definiera det så tydligt han någonsin kan. Och nu är han verkligen uppbrakt. Han börjar det här kapitlet med tre frågeställningar. Han ställer tre frågor till galaterna. Han säger egentligen, vilka dårar ni är. Alltså, det är ju väldigt starka uttryck det här. Vem har förhäxat er? Står det egentligen i grekiskan. Alltså, det är nästan som man ser att de har varit utsatta för någon slags förbannelse. För någon slags okkult påverkan. Han är verkligen förvånad. Hur kunde det gå så här? Vem har förhäxat er? Vem har dårat er, fördårat er? Vem har fört er bort ifrån, fått er att tro att man skulle kunna, att inte Kristi verk skulle vara tillräckligt, att det här inte längre räcker med bara nåden? Så vem har förhäxat er? Vers 2. Nu kommer tre frågor. Svara mig. Ni har ju fått Kristus framställd som korsfäst framför allt för era ögon. Alltså betoningen att allt är gjort. Vad kommer det sig nu att inte ni tycker det räcker längre? Och så kommer de här frågorna i vers 2. Svara mig. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden? Eller var det genom att tro på vad ni fick höra? Och vad tror ni de måste svara? Genom tro. Det var inte några laggärningar som Paulus kom och sa, eftersom ni nu har hållit lagen så här på länge, nu kan ni tillräkna er frälsning. Nej. Och om det var av tro, så var det av nåd, eller hur? Ja. Okej, fråga 2. Hur kan ni vara såna dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta i köttet? Alltså, möjligen menar han att ni började i den heliga ande och nu börjar ni tro på att det hänger på köttet. Antingen menar han att det ska hänga på gärningar med köttet, med den gamla människan som drivkraft, eller också menar han till och med själva omskärelsen. Att ni nu berömmer av att få en liten bit hud, förhud bort skuren. Ni börjar anden och slutar i köttet. Ja, hur kan ni vända på den gudomliga ordningen? Så kommer huvudfråga 2. Har allt vad ni varit med om varit förgäves? Nej, men det kan väl inte ha varit förgäves, säger han. Alltså, vi förstår ju av andra avsnitt i brevet att de hade lidit förföljelse. De hade inte haft det lätt. Och det här ordet, har ni utstått så mycket förgäves, innebär lite, har ni lidit så mycket utan att det skulle och inte vara värt någonting? Det är den argumentationen. Betyder ingenting att ni kämpade för er tro tidigare? Säljer ni nu den kampen liksom och anser att den var nästan bortkastad? Nej, det kan inte vara möjligt, menar han, att ni har upplevt så mycket förgäves och lidit förgäves. Och så kommer huvudfråga 3. Eller kanske 2. Nej, 3. Förlåt. Vers 5. Eller. När han nu ger er anden och låter under och verk ske bland er, är det för att ni följer lagen eller för att ni tror på vad ni fått höra? Det händer under och tecken där i församlingarna. Vad var det grundat på? Var det för att de var så duktiga att hålla lagen? Eller var det för att de trodde på budskapet? Det är en enkel fråga. Och de måste återigen svara, det var ju på grund av tro. Okej, säger Paulus. Alltså var det av nåd. Eller hur? Det var nåd, nåd, nåd. Ni fick anden på grund av nåd. Ni fick uppleva underverk på grund av nåd. Ni började med anden på grund av nåd. Varför vill ni nu vända på den här gudomliga ordningen och sätta gärningar för nåd? Eller blanda nåd och gärningar som grund för det kristna livet? Det är den frågeställningen som med vars hjälp han förtydligar att evangeliet är verkligen nådens evangelium. Om det är av laggärningar, då är det på grund av förtjänst. Då är det belöning. Om det är av tro, då är det av nåd bara. Så, ni föraktar väl inte den frihet som ni förut var villiga att lida och dö för? Och så gör han ett genialt grepp här nu i vers 6. Se på Abraham. Alltså Abraham var den första juden. Han var deras store stamfader. Han levde 2000 år före Kristus borta i Ur i Kaldén. som var ungefär 100 mil österut från Jerusalem räknat. Nuvarande Irak, nere mot Persiska viken. Detta polyteistiska ur, där Abraham växte upp som en framgrävt. Man vet de gator som Abraham en gång sprang och lekte på som liten pojke. Man vet till och med hur de här stora tempelhöjderna såg ut. De var avplanade på toppen och där offrade man till månguden, solguden och andra gudar kanske. Det var många gudar man trodde på. Abrahams egen far lär ha varit en ivrig mångudadyrkare. Och man vet till och med vad kvinnorna vävde och vad man hade för pris på marknaderna där. Och man har grävt fram gamla gravar, kungagravar i ur, där en drottning, vacker drottning, levde på 2000 innan långt innan Abraham, 2400 före Kristus kanske till och med. Och de här bilderna kan man se bland annat, de här fynden från ur. Nu kommer jag in på ett sidospår här som jag inte var förberedd på. Men det kan du se på Brittiska museet i London. Två stora rum, men bara fynd ifrån det gamla ur där Abraham levde. Och där ligger den här drottningen då när hon dog. Förresten, hennes vackra smycken är bevarade och kan beskådas och beundras där. Mycket vackra smycken, halsband och diadem och allt möjligt som står sig väl i dagens konkurrens med prinsessor och allt. I vilket fall så dog hon ju som alla dör, även drottningar. Och då var det tydligen så att även hennes hov måste gå i graven. Och de ligger där med skeletterna med en bägare framför handen, böjd kroppsställning. Så förmodligen fick hela hennes hov ta, åtminstone hennes kvinnliga hov, ta en giftdryck för att förena sig med drottningen och betjäna henne som man ändå trodde i det kommande livet då, va? Och det ligger mycket vapen, det ligger andra musikinstrument och mosaikspel och allt möjligt fina fynd där i det gamla ur. Så vi vet att det fanns en högt civiliserad stad där borta för över 2000 år sedan. Eller nu 4000 år sedan, förlåt. 2000 år före Kristus, ungefär. Vad var det som gjorde att Abraham kunde bryta upp från detta polyteistiska ur och bege sig till ett land långt bort som man aldrig hade sett eller hört talas om kanske. Och inte visste vart han skulle komma. Hur kunde han få idén att dra iväg? Ja, det är inte så mycket som sägs om det i Första Mosebok 12. Där berättelsen börjar. Men när Stefanos förhörs av Stora rådet i Apostlagärningarna 6. Så säger han att härlighetens Gud uppenbarade sig för Abraham. Och möjligen var det denna härlighetsuppenbarelse. Han såg någonting av Guds skönhet. Och den var så överväldigande. Ni vet hur Mose också fick sin kallelse, den brinnande busken. Han såg denna vackra syn och den var så... Det gjorde så starkt intryck på honom. Han föll ner och han sa... Guds helig mark och där han stod, va, och han började tillbedja Gud som uppenbarade sig på det här sättet. Och någonting liknande kanske hände med Abraham, att det var på grund av Guds härlighets uppenbarelse som han fick förtroende för en enda Gud. Och så fick han då det här trefaldiga löftet i Första Mosebok 12, som kanske är Gamla testamentets viktigaste verser. Första Mosebok 12, 1-3 där, va? För resten av Gamla testamentet handlar om hur de här tre löftena fullbordas. Och det är inte färdigt än med fullbordan, men Gud säger, gå ut i ditt land och gå till ett land som jag ska ge dig. Så han får ett löfte om ett land. Och jag ska göra det till ett stort folk. Han får ett löfte om ett folk. Och det kanske är mest spännande. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. ett land, ett folk, en välsignelse. Resten av Bibeln alltså håller på att uppfylla det här löftet. Gud börjar här med en individ, Abraham. Och ifrån Abraham blir det ett folk. Och det behövdes 400 år i egyptisk fångenskap för att det skulle bli ett enhetligt folk. Så när man vandrar ut ur Egypten på kanske 1400-talet före Kristus så är man kanske 2 miljoner. Och sen genom det här folket skulle en välsignelse komma till en hel värld. Så ett folk, en individ, ett folk och hela världen. Det är Guds program. En välsignelse från Abraham skulle komma genom det här folket. Närmare bestämt, som vi ska se i kapitel 3, genom en som skulle födas av det här folket skulle en välsignelse tillfalla en hel värld. Och det är resten av Bibeln, va? Ända in i uppenbarelseboken där du ser i kapitel 7 en stor skara inför tronen av alla folkslag och stammar och tungomål står där, va? Det är löftena till Abraham som går i fullbordan. Det insåg Maria när hon var havande och kom hem till Elisabet där och brister ut i sin lovsång. Löftet till fädernasen, löftet till Abraham är jag bärare av. Så, här ges löftena. Och nu är poängen med Galaterbrevet 3 här. Att kan Paulus visa på att Abraham blev rättfärdig genom tro och inte genom lag, då har han väl en ganska bra poäng, eller hur? Hur blev Abraham rättfärdig förklarad? Ja, ni vet ju hur det var i första Mosebok 15. Han låg i sitt tält en natt och jag vet inte hur många år hade gått. 10 år hade gått åtminstone och inget havandeskap hos Sara. Så han låg och närde tanken på att kanske jag ändå måste låta det här löftet gå vidare, inte genom en fysisk son utan genom en adopterad son. Så han funderade på att adoptera sin främste tjänare då. Och Gud ser vad Abraham tänker. Och Gud ser att det inte är i enlighet med vad Gud hade lovat. Så Gud säger, Abraham, kom ut ur tältet. Och han går ut i natten. Och Gud säger, skåda upp i stjärnhimlen. Och Abraham skådar upp i den gnistrande stjärnhimlen. Och Gud säger, börja räkna. Och Abraham börjar 1, 2, 3. Och snart är han helt förlorad, som ni förstår. Han kan inte räkna dem alla. Nej, det är så här att han inser förmodligen i det ögonblicket att oj, den Gud som har gett mig löftet om en son är samma Gud som har skapat stjärnor i himlen. Okej, då tror jag det är klart du kan fixa en son om du kunde fixa stjärnhimlen. Förstår ni? Då trodde Abraham Gud så där. Och då räknade Gud Abraham det till rättfärdighet. Han trodde löftet. Och Abraham blev alltså rättfärdig förklarad på grund inte av laggärningar, för lagen var ännu inte given, utan på grund av tro, eller hur? Så löften ska tros. Laggärningar ska göras eller lydas. Så går han vidare i kapitel 3. Ni ska alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham. Inte av fysisk härkomst, inte av omskärelsen heller. För, det här är också en viktig poäng, Abraham blev rättfärdigt förklarad innan omskärelsen. Omskärelsen kommer, alltså rättfärdigt förklarandet kommer i kapitel 15. Och sen kommer första Mosebok 15, sen kommer i kapitel 17 här, va? Omskärelsen som ett tecken på det förbundet som var ingånget med Abraham. Så Abraham var alltså rättfärdigt förklarad innan omskärelsens tecken var givet. Och då, det vänder ju upp och ner på hela den här argumentationen som med villolärarna kommer. Va? Ni måste också omskära er för det räcker inte med bara tro. Ja, men Abraham var ju rättfärdigt förklarad innan han blev omskuren. Så då faller ju den argumentationen. Det är en väldigt stark poäng som Paulus kommer med här. Och så är det ju med hedningarna. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro. Och därför lät han redan Abraham få budskapet. Med dig ska alla folk bli välsignade. På samma sätt ska de få välsignelsen genom tro. Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men över alla de som litar på laggärningar vilar en förbannelse. Det står ju skrivet, förbannade var en som inte håller fast vid allt som lagens bok bjuder honom att göra. Alltså, lagen kan ju inte vara ett medel till frälsning eftersom lagen är under en skuld. Eftersom lagen kräver inte att du ska hålla 90% utan 100%. Lagen säger, om du går in under lagen som livsprincip, då gäller hela lagen. Den nöjer sig inte med 99% utan det allt ska hållas. Och det trodde Paulus att han hade gjort under en lång tid av sitt liv. Du säger de yttre buden hade han hållit. Men när det stod, du ska inte ha begärelse, pang, då var det slut. Du får inte ens ha en oren tanke under hela ditt liv. Om du ska ha lagen som princip för livet. För det står, den som håller lagen ska leva genom lagen. Men det betyder att hela lagen måste hållas. Det räcker inte med att hålla det mesta så att säga. Eller nästan allt. Utan precis allt. Det är lagens krav. Allt måste hållas. För det är Guds uttryck för Guds heliga standard. Och för att vara behaglig inför Gud måste du vara lika fullkomlig som Gud är. Och vem kan det? Nej. Ja, vi ska komma till det. Den viktiga frågan. I alla fall, lagen orsakade skuld och skulden. Och sen så inte nog med det. Först förklarar lagen, du måste hålla allt. Och om du inte håller allt så är du förbannad. Åh, hjälp alltså. Det var grymt. Så vi vilar alltså under en förbannelse på grund av att vi inte uppfyller lagen helt. Då kommer Kristus in i bilden här, va? Och vad som händer med Kristus, han tar vår förbannelse på sig. Så den är röjd ur vägen. För Kristus, han höll lagen. Så över Kristus fanns ingen skuld att bära. Och det fanns ingen förbannelse över hans liv på grund av skuld och lagbrott. Och istället så går han in och tar vår skuld och konsekvenserna av den. Så det står här, förbannade var en som är upphängd på trä. Ett citat från 5 Mosebok 21. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Den har inte någonting att anklaga oss för längre. Lagen är så att säga, den satt ur spel. Den har fullbordats av Kristus. Så här är det, va, också. Vi kladdigt här, men lagen kräver rättfärdighet. Lagen kräver rättfärdighet. Den kräver att du ska hålla här för att vara rättfärdig. Nu, nåden. Och på andra sidan korset, så att säga, tillräkna dig rättfärdighet. Ser du skillnaden här? Alltså? Lagen kräver rättfärdighet. Nåden ger dig rättfärdighet. Förklara, tillgodoräkna dig. Kristi rättfärdighet dessutom. Jag hade en, när jag gick på gymnasiet, hade en klasskompis som, när jag försökte förklara det här, så sa han, när jag sa att Kristus, Gud ser faktiskt mig vara iklädd Kristi rättfärdighet. Vad är det för optisk synvilla, sa han. Då sa jag, det är inte en optisk synvilla, det är en nådens ordning. Och den står Gud för, det är inte jag som har hittat på det. Men han såg att inte jag var någon ängel. Så han tyckte väl det var rimmade dåligt, va, men ja, det är nåden alltså. Vi ska aldrig fatta nåden. Vi ska inte Vi ska vara förundrade. Hela himlen ska bestå av denna förvåning. Kan du tänka dig att jag får vara här? Och den stund vi tycker att ta nåden liksom förgiven, då försvinner frälsningsglädjen, som jag har sagt här. Så det här är stort. Och det är gott. Och det är först alltså nåden, för att få oss att leva i enlighet med lagens syften, så låter Gud nåden drabba oss. Och nåden, upplevd nåd, ger ju kärlek, va? Responsen på Guds nåd, när jag pratar om Guds nåd här, så blir du ju inte sur på Gud, utan du älskar Gud mer. Ju mer jag talar om nåden, ju större kärlek känner du till Gud. Och ju större kärlek du känner till Gud, ju villigare är du att lyda. Så det här är den processen som det kristna livets hemlighet ligger i. Upplevd nåd ger kärlek, och kärleken leder till lydnad. De som älskar mig håller mina bud, säger Jesus. Och det är inte så bevisa att du älskar mig nu, utan det är ju ur kärleken som föds lydnad. Men kärlek kan inte upplevas förrän man har upplevt nåden. Då kan det bli en sträng gud. Och den stränga guden var ju på väg in på arenan igen genom de här judaisterna som liksom sa ni måste för att behaga Gud. Vi ska stava vidare lite grann. Jag ser vad klockan är. Ska vi snart ta en paus, men vi gör färdigt de här verserna. Kristus har alltså friköpt oss från den här förbannelsen. Och vers 14, så skulle hedningarna genom Kristus få den välsignelse som gavs åt Abraham, och vi sedan får den utlovade anden på grund av tron, alltså på grund av nåd. Och nu gavs löften åt Abraham och hans avkomma, vers 16. Inte åt dina avkomlingar pluralis, utan det står i singular. Så det gör Paulus stort väsen av här för att markera att det var Kristus som avsågs. Vers 17. Och jag menar, i testamentet som Gud själv en gång har förklarat giltigt kan inte upphävas av den 430 år yngre lagen. Lägg märke till det här nu. Här gäller nåden, va? Löftena. Lagen är ännu inte given. Lagen kommer genom Mose här då på 1400-talet före Kristus. Här, Mose får lagen. Så lagen kommer in, men det betyder inte att nu gäller inte löftena längre. Utan lagen ligger parallellt med löftena. Och vi ska tala mer om det här efter rasten. Så lagen ligger här utan att för den skulle ha ogiltigt förklarat löftena. Den kommer inte in och säger, nu är det min tur, nu kan löftena få stå åt sidan. Utan löftena fortsätter att gälla. Så under hela gamla testamentets tid så blir människor frälsta, alltså rättfärdigt förklarade, av bara nåd på grund av tro på löftena. De har ännu inte Kristus att tro på, för de har inte sett honom i historien än, men de har löftena. Så därför har människor aldrig blivit frälsta på något annat sätt än genom tro och bara nåd. Fast trons innehåll har så att säga varit annorlunda, eftersom man inte hade full kunskap om vad löftena ytterst sett skulle innebära. Men man trodde Guds löften. Så långt man nu såg dem, så trodde man och böjde sig. Och då sa Gud, då räcker det. Absolut, David. Jag ska bara sluta. Vers 18. Arvet berodde på lagen, så kunde det inte bero på löftet. Om arvet berodde på lagen. Alltså, det är en principiell skillnad mellan lag och nåd hela tiden här. Lagar ska lydas, löften ska tros. Lagar ska lydas, löften ska tros. Det är den principskillnaden som avslutar vers 18, kan man säga.